Söndagen. Och det skulle ju kunna vara verkligen frestande idag att tala om domen som går fram över vår värld. Det som håller på att hända och det som sker runt omkring oss. Och vi lever ju verkligen i en otroligt intressant tid där Gud håller på och verkar, samtidigt som vi ser också hur allt detta orosmålen liksom dras bara närmare och närmare. Och vi undrar säkert, vad är det som ska ske? Men jag skulle vilja istället uppmuntra dig idag att ta till dig det du har i Jesus Kristus och det han är för dig. För 2 veckor sedan så talade jag här om vem är jag i Kristus? Vem är jag i Kristus? Jag skulle vilja vända på den frågan lite idag och säga, vem är Kristus i mig? Vem är han som jag tror på? Vem är han som bor i mig? Idag hör man hur man ropar, Allah Akbar, Gud är större. Samtidigt som man gör fruktansvärda gärningar, avskyvärda saker, kan mörda och gå fram och göra nästan vad som helst. Men det som människor idag upplever och blir förknippat med, det är att Gud förknippas med dessa fruktansvärda handlingar. Det är inte en sån Gud vi har lärt känna, och det är inte en sån Gud som vi lär känna genom Bibeln. Han är annorlunda. Han är en Gud som älskar verkligen. Men det är lätt att när religion, när andlighet, när Gud förknippas med våld och med det svåra som sker idag, då är det lätt att den som är kristen hukar för det här och nästan inte vågar tala om vem man tror på och att man tror på en levande Gud. Samtidigt så finns det en så stor öppenhet idag. Vi märker det åtminstone runt omkring oss här i Sverige, hur människor söker efter Gud och efter någonting att tro på. Någonting att hålla i när allting skakar runt omkring. Av en händelse så kom jag att lyssna i fredags på ett liten snutt av ett radioprogram. Där man talade om hur tro och hälsa hänger ihop. Forskare som hade forskat omkring det här och pekade på att tron hos en människa har betydelse för hennes hälsa, hur hon mår i sin kropp. Men då var det en jag vet inte riktigt vem han var, men han var en lärd människa där som sa, ja, vi behöver tro, hopp och kärlek. Det behöver människan. Men vi måste ju inte ta med Gud in i alltihopa det här. Det som kristendomen talar om, det är bra och det behöver vi. Men så ville han varna lite grann för Gud. Men då frågade programledaren, men är det rätt att plocka russinen ur kakan? Och det var en väldigt bra fråga, tyckte jag. Är det rätt att göra det? Att tycka att det är väldigt bra, men vi vill bara ha en del av det. Och faktum är att vi kan inte plocka russinen ur kakan, för de, höll på att säga, då skrumpnar de ännu mer. Det blir ingenting kvar av det. Därför tro, hopp och kärlek. Det som Gud så att säga har gett oss, det är han som står bakom det. Det är han som ger oss det. Och det är på honom vi tror. Vem är det då Bibeln talar om? Vem är det som vi tror på? Och jag skulle vilja läsa till att börja med ett litet bibelsammanhang från Matteus evangelium. Det 1:a kapitlet och ifrån 18:e versen. Och det handlar om Jesu födelse. Det är ju snart jul, men vi börjar lite i förväg så här. Matteus 1 och ifrån den 18 versen. Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. När Jesus föddes in i den här världen, till den här världen, då var det Gud som blev människa. Det var Gud som föddes in i vår mänsklighet. Han var Guds son och han var Gud. En enhet med Gud som kom till oss rakt in i vårt sammanhang. Vi har lättare ibland att tänka oss att en räddare ska komma på något annat sätt. Om det kommer något övermänskligt, någonting stort, någonting som inte är likt oss, då kan vi tänka oss mera att det är någon som kan hjälpa. Och därför så skriver Johannes i sitt evangelium: han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. De kunde inte ta till sig det, därför han var så lik dem. En av folket, en människa, men ändå Gud. Hans namn talar om räddning. Vad var det för namn? Jo, Jesus. Frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det var liksom det vad namnet betydde. Att han skulle rädda människor ifrån det onda. Men det var också förutsagt, precis som skrevs här av profeten Jesaja, 700 år före. Jungfrun ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Gud med oss. Då kan man ju ställa sig frågan, hur är Gud med oss? Ja, rent allmänt kan man tänka sig att Gud bara finns här liksom överallt. Han är ju inte synlig, du kan inte ta på honom idag. När Jesus gick här som människa, då kunde man ta på honom. Man kunde röra vid honom, man kunde prata med honom som människa till människa. Men idag är han inte här på det sättet. Ja, det står om att det är Gud vi rör oss och finns till. Han finns överallt, det gör han. Men han vill också bo i oss. Hur går det till? Jo, när vi talar om att man blir frälst så säger vi att man blir född på nytt. Man blir en ny människa. Man blir född här inne och blir ett Guds barn. Att bli ett Guds barn, det innebär ju att jag har ju direkt kontakt med honom. Jag är hans. Jag är av honom helt enkelt. Och Gud, När han får rena oss och föda oss på nytt, skapa ett nytt hjärta här inne, då vill han bo här. Därför vi är skapade att leva i gemenskap med Gud. Människan består inte bara av en kropp. Vi består också av en själ, men också av en ande. Och i vårt innersta, där har Gud berett en plats när han skapade oss. Det var det mest naturliga. Guds härlighet skulle bo här. Därför han säger, ni ska vara tempel. Ni ska vara mitt tempel. Jag vill bo i er. Gud bor inte i såna här hus. Han är här också. Men han bor inte enbart i ett hus så att vi kan gå till honom och från honom. Han vill bo i oss. Det är människorna som är templet. Det är människorna som är den plats där Gud vill uppenbara sig och där han vill vara och leva i oss. Därför säger Jesus så här i Johannes evangeliet 14 och 23. Att om någon lyssnar på mig och håller mina bud, då ska vi, säger han, komma till honom och vara hos honom. Eller som det står egentligen, ta vår boning hos oss. Bo tillsammans hos den människan. Vad är det han säger vi om? Jag tror att det är Fader, Son och Helig Ande. Det är gudomen som vill komma och flytta in och bo i oss. Kan du smälta det riktigt? Gud vill komma och bo här. Paulus skriver sen i Kolosserbrevet 1 och 27 så skriver han så här. Kristus i er, härlighetens hopp. Och då citerar jag folkbibeln. Alltså Kristus i er. I 2000 står det Kristus hos er. Men där syns också i översättningen att det är nästan mer riktigt att säga Kristus i er. Härlighetens hopp. Eller hopp om härligheten. Varför då? Jo, därför när synden kom, då försvann härligheten ifrån oss. Guds härlighet, och därför så skriver det i Romarbrevet om att alla har vi saknat vi härligheten från Gud. Vi har alla saknat den. Därför synden stängde ute härligheten. Men när Kristus flyttar in här inne så kommer Guds härlighet tillbaka. Härligheten drar in i templet. Guds härlighet kommer till oss. Om nu Jesus Kristus bor här i oss, vad betyder det för vår tro? Vad betyder det för vår tro egentligen? Det är ju lätt gjort att vår tro blir bara en bekännelse, en dogm, någon som vi pratar om och som vi liksom har på håll. Men om vi tänker efter att han bor här inne så kommer det på något vis närmare. Är han fortfarande den som han säger sig vara? Eller är han bara det lilla Jesusbarnet i krubban som är så sött och gulligt? Vem är han som bor i dig? Vem är han? Hur lär jag känna honom? För det är ju faktiskt det handlar om. Att lära känna honom. Jag tror att det är på samma sätt som när vi som människor ska lära känna varandra. Vi måste umgås. Man kan göra det på håll. När Yvonne och jag hade blivit tillsammans och sällskapade, så flyttade jag ganska snart upp till Norrland som evangelist. 90 mil emellan oss. Telefon, det var nästan inte tal om att göra, för det var dyrt då. Och man hade inga mobiltelefoner. Ibland så hände det att jag gick ut och la in en sån här mynttelefon ute i en sån här kur. och stod och pratade i kylan några minuter med varandra. Men annars var det brev som gällde. Flera brev i veckan. Vi skrev till varandra och på det viset lärde känna varandra. Det är ju ännu bättre att få träffas, eller hur? Men det gick det också. Efter det året så förlovade vi oss. Vi hade börjat på att förstå att vi skulle ha varann. Jag tror att det är så här vi måste umgås med Gud också. Vi måste prata med honom. Vi måste tala med honom, umgås med honom, utmana honom, se hur är han egentligen? Vad står han för? Det är på det sättet som vi kan våga lita på honom mer och mer. Om vi vågar pröva Gud, då kan vi börja på att lita på honom och se, jo men det höll ju, det fungerade, han är ju sån. Det som står här i boken är inte bara en massa ord, utan det är en verklighetsbeskrivning av en levande Gud som faktiskt finns idag. 2015 så lever Gud och är större än både du och jag. Och han vill bo här i oss. Gud är vår frälsare och vill vara med oss. Gud med oss. Det innebär att han identifierar sig totalt med oss som människa. Han blev verkligen människa. Den allsmäktige, han som har varit med och skapat den här jorden. Han lät sig läggas i människors händer. Och hanteras av ett par föräldrar, av människor. Han den allsmäktige. Han fick pröva på vad det var att vara människa. Han fick pröva allt som det här livet bjuder på. Som barn så var han utsatt för dödsfara. Han fick lov att fly för livet. Man tog honom med sig därför Herodes ville döda alla barn under 2 år. Och så fick Jesus hals över huvud vara med om att fly ifrån Kanans land och ner till Egypten. Han vet hur det är att vara flykting. Han vet hur det är. Och där fick han växa upp i ett annat land. En främmande kultur med allt vad det kunde innebära. Där fick han växa upp. Jesus, han vet hur det är att vara hungrig. Han vet också hur det är att vara mätt. Han har varit med och möta alla mänskliga behov och hanterat det. Det står om honom i Hebreerbrevet 4:15. Han var frestad i allt liksom vi, dock utan synd. Frestad i allt. Han hade prövat på det. Gud klarade av att leva som människa och ändå vara gudomlig. Vi tror ibland att det andliga och det mänskliga inte hör ihop. Att det inte liksom sammanfaller. Men det är i det mänskliga som det andliga är avsett att finnas. Det är i det mänskliga. Det är där det andliga ska finnas. När jag gick i skolan, det är inte mycket jag kommer ihåg därifrån, men vissa saker kommer jag ihåg. Bland annat läste vi om pelarhelgon. Människor som ville bli heliga och som ville verkligen arbeta för att bli ädla människor. Men för att liksom kunna komma ifrån allt vad den här världen innebar så lät man bygga en pelare. Och så satte man sig, klättrade man upp och satte sig där. Och så fick andra serva dem med mat och allting. Och där satt de dag efter dag, månad efter månad, år efter år. Satt, lärde sig att leva på denna pelare bara för att bli mer heliga. Men jag tror inte det är pelarhelgon som du ska bli. Jag tror inte det. Gud vill att du ska leva som människa. Vara där. Och där kan han hjälpa dig att få bli det han har tänkt sig. Jag skulle vilja säga som så många andra har sagt. Gör som Gud. Bli människa. Han klev ner. Han blev ett med oss. Gud är också med oss genom Jesus i vår synd. Han kom inte för att legalisera synden och säga, ja men det är okej nu. Vi stryker allt det här vad lagen säger och alla dessa bud om vad du inte får göra. Vi stryker det. Nej, Jesus kom inte för att ta bort en enda prick ur lagen. Utan istället så kom han för att befria oss ifrån synden. Han krävde aldrig att du och jag skulle kunna leva syndfritt. Men han kom för att befria oss ifrån syndens skuld. Och ifrån allt det som synden för med sig. Därför så tog han det på sig själv. Och sa, jag bär det. Jag tar på mig eran synd. Och det var bara som människa han kunde bära vår synd. Han var både Gud och människa och därför kunde han också försona dig och mig där på Golgata kors när han dog för oss. Gud är också med oss i vår svaghet. Vi tror ju oftast att vi ska tillfredsställa Gud. Försöka vara så duktiga vi bara kan och försöka vara så bra och göra allt på rätt sätt. Vi vill vara kloka och fatta de rätta besluten för att vi ska lyckas. Jesus, han blev människa för att visa och peka på att vi behöver Gud i alla situationer. Att vi behöver honom för att kunna leva på ett bra sätt. Hur gjorde Jesus? Jo, han lyssnade. Han säger, jag säger ingenting annat än det far säger att jag ska säga. Och jag gör inget annat än det Gud visar mig. Det gör jag. Och så tog han hjälpen ifrån Gud själv. In i livet. Och gjorde det för att det skulle bli rätt. Jag tror inte att det är meningen att ditt och mitt liv ska styras av profetior och budskap. Men vi behöver det som en hjälp. Vi behöver hur Gud får tala genom människor för att styrka oss. Och för att hjälpa oss att förstå om vi är på rätt väg. En profetia, ett budskap kan aldrig bli någonting som du och jag bygger vårt liv på. Absolut inte. Men det kan vara med och vägleda oss. Och hjälpa oss. Men Gud tänker att vi ska kunna lyssna till honom så där på ett naturligt sätt. I Filipperbrevet 2:13 så står det så här. Det är Gud som verkar i er, både i vilja och handling, för att hans goda vilja ska ske. Det är Gud som verkar i er, både vilja och handling. Hur då? Jo, att Gud påverkar våra tankar. Om vi lever i närkontakt med honom, ber till honom, ber honom om hjälp, så kommer han också att leda våra tankar. Hjälpa oss att göra det som är rätt. Puffa oss liksom åt rätt håll. Och få oss att göra det. Och känna att det här är bra. Det här känner jag frid inför. Och så kan Gud verkligen få leda oss på ett fantastiskt sätt. Det är därför vi har fått den helige ande. Som ska förnya, står det, våra tankar och sinnen. Den helige ande kan hela tiden arbeta i våra tankeliv. Och på det viset styra oss åt rätt håll. Jag vet inte om jag har berättat det förut, men låt mig göra det i alla fall. Vi bodde i Vårgårda för en massa år sedan. Och jag hade arbetat i församlingen där och kände att nu var jag färdig. Och kände att det var dags att bryta upp. Så jag sa upp mig i församlingen trots att jag hade ingen annan tjänst på gång. Och visste inte någonting om vad som skulle hända. Och då brukar man kallas tokig. Då är man lite undlig när man gör på det sättet. Så ska man normalt inte göra. Men jag gjorde det därför jag kände en sån förvissning i det. Första veckan som jag var inte hade något arbete, så gick jag till Arbetsförmedlingen. Och de sa, nej, det finns ingenting, sa de. Finns inga arbeten. Det var väldigt svårt att få tag på jobb då. Så kom jag hem från Arbetsförmedlingen och ringde telefonen. Och det var en rektor på en skola som ringde och sa, du, är du möjligtvis ledig? Vi behöver en vaktmästare. Ja, det är jag, sa jag. När kan jag komma? Jag kom så fort du kan, sa han. Och så fick jag jobba i 3 månader som vikarierande vaktmästare på en skola. Jättekul. Vi hade bestämt att vi skulle flytta ifrån Vårgårda upp till Eklången. För där fanns det en lägenhet eller en villa ledig som församlingen hade, och vi har fått löfte att få hyra där. Och vi kände bara det här, vi vill flytta lite närmare våra föräldrar som höll på att bli gamla och som behövde att vi fanns i närheten av dem. Så vi bestämde oss för att flytta. Jag hade inget arbete där och jag visste ingenting mer. Men det här vikariatet räckte precis till det datumet då vi skulle ha bestämt oss för att flytta. Vi flyttar, och det var på nöd och näppe att vi klarade det, för vi hade inga pengar. Det var inte så mycket man fick ut och vi hade inte mycket att leva på. Knappt så det räckte till bensinen att ta oss dit upp med flyttlasset. Vi kommer dit och blir välkomnade in i församlingen. Och så första mötet som var där, så sa jag till vännerna att nu vill jag att ni hjälper mig och ber, och gärna hittar ni något jobb. Har ni någonting arbete på gång? Jag tar vad som helst. Bara det finns någonting som jag kan få förtjäna mina pengar. Måndagen efter den söndagen, och det var alltså precis då veckan efter vi har flyttat upp, då ringer Bosse och säger, du, kan du tänka dig att jobba på lastkajen på Sanetta? Ja, då sa jag. Det går bra. Och så fick jag komma iväg dit. Det var inget roligt ställe. Men det var bra. Och jag behövde det. Och där fick jag vara och jobba en tid. Så tog jag körkort för taxi. Och sökte mig vidare. Och fick så småningom arbete på taxi i Ärla. Och fick börja köra där. Och allting det här liksom flöt bara in i vartannat. Och sen så fick jag kallelse från församlingen där. Efter några månader. För de hade blivit utan pastor. Och så fick jag börja sen i augusti. Ungefär 3-4 månader efter vi hade flyttat upp. Börja i församlingen där. Varför berättar jag det här? Jo, därför jag vill bara styrka det i. Jag tror att Gud är med oss. Gud kan leda oss och hjälpa oss. Och jag menar inte att du ska säga upp ditt arbete. Bara leva på vind och vatten, höll jag på att säga, men bara leva på vinst och förlust. Nej, men det här med att jag vill ge dig uppmuntran. Gud är med dig. Gud är med dig. Ibland kan det se svårt ut och kanske inte ser det just då när du är i situationen, men du kommer märka det efteråt hur Gud la ett pussel bit för bit och hjälpte. Och jag måste ju säga det. Det avtal som Herren och jag gjorde när han kallade mig in i sin tjänst, det var att han skulle ta hand om mig. Och han har hållit allt. Jag har inte hållit allt. Men han har hållit allt. Och det är fantastiskt att uppleva det. Hur Gud verkligen bryr sig om oss och hjälper oss. Gud med oss. Han vill vara med oss i alla livets situationer. Och jag tror verkligen att vi kan våga lita på att Gud är stor. Att han är mäktig. Och att han är Gud. Mitt in i vår situation. Mitt in i det liv där vi lever idag. Där du står på din arbetsplats. Eller där du lever som flykting och som inte vet vad som ska hända och ske. Där du är som ung eller äldre, du kanske känner oro inför framtiden. Vet att Gud är med dig i varje situation. Du behöver inte jaga efter Gud. Om du har överlämnat ditt liv till honom, då bor han här. Han är hos dig. Du behöver inte jaga dit eller dit för att söka honom. Han är där. Ta till dig honom där du är. Var du än befinner dig. Och du ska få uppleva Gud är mäktig att gripa in i varje situation i ditt sammanhang. Gud med oss. Det kanske borde prägla våra liv lite mer. Det kanske borde prägla våra liv lite mer. Nu säger jag det först och främst till mig själv. Jag känner mig i precis samma situation. Att det är så lätt att liksom flyta ut och att bara ha det som en teori. Men att ta in det i verkligheten dagligen. Räkna med Gud och våga säga det. Jag tror på en Gud som kan göra under. Jag tror på en Gud som kan hjälpa och som kan ge hopp. Och som kan också ge oss människor ett nytt liv. Han vill att du ska ta med honom i alla dina kalkyler. Att du ska räkna med honom i allt. Förmedla honom var du än går fram. Låt mig sammanfatta det så här. För att leva nära Gud behöver du inte vara gudomlig. Var människa. Du behöver inte vara fredfri, men du ska kunna ta emot hans nåd. Du behöver inte vara omänskligt stark, men du ska kunna ta emot hjälp. Du behöver inte leta efter Gud. Han är hos dig. Gud med oss. Det är den Kristus som vill leva i mig. Gud är en realitet att räkna med varje dag. Och jag önskar bara att kunna uppmuntra oss var och en att leva ut det livet just i den här svåra tiden som vi upplever. Där rädsla vill komma och ta över. Där vi vill liksom tro att nu är allting slut. Och det kan hända vad som helst och vi kan vara rädda för våra liv. Men våga lita på Gud. Våga lita på att han är med dig. Att han finns där. Herre, jag ber att du ska låta din heliga ande tala rakt in i våra liv med tro, tillförsikt och lugn. Tack att du vill låta din heliga ande arbeta rakt in i våra liv, Herre, så vi får en större visshet om vem du är och att du är med oss dagligen. Herre, jag ber om välsignelse över var och en av oss här. Och jag ber dig, låt oss få öppna ögon så vi ser vem du är. Hur mäktig du är, hur stor du är och allt vad du har gjort för oss. Ta hand om oss i Jesu Kristi namn. Amen.